De ska ju brottas lite där inne nu, barnen. Och ibland brukar man säga att man ska brottas med Gud. Det låter lite konstigt, det är utifrån att Jakob, han hade sin kamp med Gud och han kämpade med Gud. Och det är ju skillnad på att kämpa mot Gud och kämpa med. Jag hoppas att ni förstår. Man vill gå Guds väg, men det kan ändå vara som en brottningskamp. Inte mot Gud, utan med Gud. Ibland vill vi få våran vilja igenom och ibland tycker vi att Gud, din vilja. Är det någon som känner igen sig i det här? Sen kan man också brottas med Guds ord. Man kan känna att det här kan jag, det här nu har jag överläge. Och sen kan man känna att man är i brygga. Här nu vet jag inte riktigt. Men att brottas mot Gud alltid fel. Men att våga brottas med Gud, det är någonting helt annat. Det är att vara väldigt ärlig och uppriktig och förstå att Gud är den starke. Men jag får liksom samarbeta och inte bråka, men brottas med honom. Och så komma fram till att vi är faktiskt i samma lag. Och Emanuel, Gud är med oss. Eller hur? Vem kan då vara mot oss? Om man bara tänker fotboll, då är det lite mer fyrkantigt och enkelt. Då har vi motståndare och så har vi, om ni förstår vad jag menar. Men när det gäller bibelord som är svåra. Och vi har några sådana i första Petrus brev. Väldigt många i hela Bibeln. Jag vet inte om du förstår alla bibelord, men det är väldigt många som jag inte förstår. Det är också väldigt många bibelord jag har trott att jag har förstått. Men när man lever lite längre så märker man att det var riktigt så enkelt var det inte. Och nu när vi har hamnat i första Petrus brev kapitel 3 och vers 18. Så har vi några sådana här bibelord som har missförståtts eller missbrukats och som vi inte har fått en förklaring till. Men med hjälp av andra bibelord ska vi få lite förklaringar. Och med hjälp av Guds ande ska vi få uppenbarelse. Så öppna dig först och främst för Guds ande. Det finns, jag vet inte om ni har talat om en andra chans att ta emot evangeliet efter döden. Det stämmer ju naturligtvis inte. Men det här bibelordet har lett till att en del har trott det. Så nu kan det vara lite spännande. Det står att Jesus predikade för andarna i fängelset. Jag tänker liksom, vilka andar är det som är i fängelset? Det kanske inte är så lätt att veta. Och en annan fråga är, hur kan dom vara någonting positivt? Det är inte många som tycker att det låter positivt. Eller hur? Men man säger, jag säger ett annat namn, Daniel, Gud är vår domare. Då blir det positivt, eller hur? Det tror jag också beror på hur vi lever, om dom blir positivt eller negativt. Så vi ska brottas lite med bibelorden. Jag tror inte att jag kommer ge er alla svaren. Men jag skulle vilja att ni själva ber, läser, förstår, tänker och vågar läsa Bibeln i sitt sammanhang. Läs inte bara spridda versar, även om jag själv varje dag får de här bibelorden i min app som jag älskar, YouVersion. Hörde ni att det är 200 miljoner nu som har laddat ner den appen? Det är rätt många, va? Och det då är kanske bara hälften som liksom följer det varje dag. Det är ju fantastiskt, tycker jag. Bara lite goda nyheter här, så ni vet. Och då får man ett bibelord varje dag. Men jag kan ju inte leva på ett bibelord som kommer här och ett bibelord som kommer där. Precis som jag inte kan leva liksom på ett frö som kommer här och ett frö som kommer där. Utan det är ju liksom hela mammas kostcirkel, allt Guds ord, hela sanningen tillsammans från perm till perm. Så nu läser jag från första Petrus kapitel 3 och från vers 18. Och där står det varför Jesus dog. Spontant. Varför dog Jesus? Kan jag få lite grann innan vi tittar. För våra synder. Allt är ju rätt. Jag hoppas inte ni får fel. Jag har fel nu. Varför dog Jesus? Säg något. För att vi skulle få leva enligt liv. Varför dog Jesus? För att vi skulle slippa straff. Varför dog Jesus? För att han älskar oss. Varför dog Jesus? För att ta våra sjukdomar. Varför dog Jesus? Det var den enda chansen för att vi skulle bli frälsta. Enda chansen för att vi skulle bli frälsta. Varför dog Jesus? För att vi skulle få upprättelse. Finns det något mer? Varför dog Jesus? För vår rättfärdigelse skulle jag. Alltså det är ju underbart. Märkt att det finns många svar. Var det något svar som var fel här? Nej, underbart va? Tillsammans så får vi en helhetsbild. Så är det med bibelordet också. Så ställ frågor till bibelordet. Jag såg ju på den här filmen tillsammans med Daniel Djungelboken som går nu. Vi är ju den generationen som växte upp med tecknad djungelbok, inte med den Rudyard Kiplings skrivna versionen. Är det någon som har läst boken Rudyard Kiplings skrivna? Ja, det är några. Det är ju, den stämmer ju lite grann där. Men Rudyard Kipling hade ju de här vännerna som jag berättade på lägret. Vilka var hans vänner, hans medarbetare? En var samma som Aron hade, var Hur. En var Hur, en annan var, och så var det Varför, och så var det När, och så var det alla de här frågorden, vem, vad, vilka och vad och så vidare. Och det är likadant när du läser Bibeln, eller om du ska hålla ett föredrag, eller om du bara ska göra en uppgift. Ställ de här vännerna bredvid dig och låt dem fråga dig vem, vad, var, när var, och så vidare. Så får du lite mer svar. Och så fråga, varför dog Jesus? Så står det så här svaret. Så led också Kristus en gång för våra synder. Halleluja. Rättfärdig led han. Och så står det så här, i det orättfärdiga ställe. Och så kommer svaret som Petrus har här. För att föra oss till Gud. Varför dog Jesus? För att föra oss till Gud. Det var liksom rätt på målet, eller hur? För utan allt det där andra som vi sa tillsammans skulle vi inte kunna komma till Gud. För Jesus, han är den enda vägen till Fadern, till Gud. Så varför dog Jesus? För att föra oss till? Och så står det så här. Han blev dödad till köttet men levande gjord genom anden. Alltså det är ju ett märkligt språkbruk, håller ni med? Eller tycker du att det här är lätt, Rebecka? Han blev dödad till köttet. Det innebär att kroppen dog. Kroppen dog. Men så hände ju mycket annat också. Så står det så här. Men han blev levande jord genom anden. Det kan också översättas levande jord i anden. För han i sin ande, levande jord i anden. Så står det så här, så gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Så, vad är det för andar? Vad är det för andar? Är det människors andar eller är det onda andar? Eller det, vad är det för andar här? Eller, se vad det är. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. Och här kan man ju liksom tänka, liksom, vad är det här? Ska man predika för människoandar som en gång liksom har dött? De döda, liksom, de kände ju ingenting. Och då kan man ju läsa vidare samma författare. Vi går vidare till, i samma författare, Petrus brev kapitel 2. Och så står det ett intressant vers där. Vers 4. Ty Gud skonade inte det änglar. Och ni vet att änglar är fallna andar, eller hur? Är det så? Som hade syndat utan kastade dem i avgrunden. Det finns änglar som har avfallit och de kallas för onda andar. Det är ganska så enkelt, va? Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Och så står det nästa vers också om Noa. Så om vi läser Bibeln i sitt sammanhang, om vi läser Johannesbreven, så kan man tolka dem med hjälp av de andra Johannesbreven eller Johannes evangelium. Läser man Petrusbreven kan man tolka Petrusbreven med hjälp av de andra Petrusbreven. Och så tror jag också du själv hade valt om du skickade brev till någon annan. Att de inte tog brev från andra personer och tolkade dina brev lite hur som helst. För vi använder ett visst språkbruk. Vi säger samma saker till samma adressat, eller hur? Och så här är det också. Nu är det ju så här, det här är ju inte det viktigaste. Vilka de här andarna var. Om det var andar, alltså fallna andar som hölls i förvar, eller om det var människoandar. Det viktigaste var här att det står att Jesus, han predikade för dem. Och då står det inte att han predikade evangelium. Det står att han utropade ett budskap. Och här är det inte evangelium. Här proklamerar han ett budskap för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten och så vidare. Ibland kan vi tolka in saker som inte står. Om vi nu går till en annan svår vers, en av de som kanske räknas som lika svår, så flyttar vi till 1 Petrus kapitel 4 och vers 6. Då står det plötsligt att evangeliet predikas för de döda. Tänk vad händer här nu. Vers 6. Avsikten med att evangeliet predikades också för de som nu är döda var att det visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen liksom Gud lever. Det står ju ingenstans att här får man en annan chans, eller här är de döda omvänder sig liksom och blir frälsta. Men det står att Jesus, han förkunnade, han utropade ett budskap för de här andarna. Det står att han predikade för de som nu är döda. Och här finns det ganska många olika tolkningar. En sån tolkning var att det är för alla de andligt döda. Och de ska ju höra evangelium. Vi har ganska så många som är andligt döda. Är det någonting som Satan är bekymrad över, är att vi ska tro på den andliga döden. Så den kanske första lögnen som man säger till Adam är, eller Eva är, ingalunda skall ni dö. Har ni tänkt på det? När hon ska liksom äta där. Nej, äter vi av den här frukten då kommer vi att dö. Och så kommer Satan med lögn. Inte ska ni dö. Men det som hände med Adam och Eva var ju inte att de dog fysiskt först. De dog andligen. Så man kan vara andligt död. Men den som är andligt död kan få liv genom predikan, evangelium om att Kristus har dött för våra synder och han har uppstått ifrån de döda. Det här är den viktiga sanningen. Och det är det här vi behöver tro och förstå. Sen kan det också vara de som har dött i Kristus. Alltså de som nu är döda. För sammanhanget här är att Petrus predikar för den lidande församlingen. De som blev dömda av människor. Hör här nu. Kroppsligen blev de dömda av människor. De blev halshögna. De blev till och med korsfästa. Petrus och hans fru blev korsfästa upp och ner på. Så det var ett lidande där människor dömde de troende. Så i det här sammanhanget så vill Petrus uppmuntra församlingen att människor dömer er. Men det kommer någon som ska döma alla slutligen i den sista domen, den avgörande domen. Halleluja. Är det någon här inne som har känt sig dömd av människor någon gång? Ja, jag tror att jag räcker upp en hand. Eller jag räcker upp två. Är det någon som mer än jag som räcker upp två? Jag har inte blivit dömd av människor. Fantastiskt, har ni släppt det? Det första man vill när man blir dömd är ju att man ska förklara sin oskyldighet, eller hur? Och så är det någon som kanske vet att man är skyldig. Då kan det bli pinsamt. Det som vi har gjort nu den här helgen, det är att vi har varit i Mellerud. Alla ni som har varit i Mellerud, det var ju 2, 9, 4, ja, vi var i alla fall sammanlagt 12 stycken, tror jag var. Och då fick jag den stora äran att vara sportkommentator i en fotbollsturnering. Ni vet, var ska inte sleven vara om inte i grytan? Det var ju precis, det är din uppgift. Ja, vad sa du? Ja, du bara hörde det hela tiden. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Men vet du vad jag tyckte var som allra roligast? Det var att jag kom på någonting. Vi samlade domarna innan. De som skulle döma den här matchen var 20 olika lag. Och så sa jag så här, eftersom vi som är speakers, Tobias Koster och jag, vi är ju speakers. Vi ser ju allting. Då kan ju vi liksom vara överdomare eller fjärdedomare eller överdomare. Så för ni som är där nere, ni är domare där nere på jorden. Ni ser ju inte allting. Men vi som sitter på en hylla, vi satt liksom många meter högt upp. Vi kan ju vara liksom överdomare vi ser. Och de gick med på det. Halleluja. Visst var det bra? Och då kände jag mig som fisk. Äntligen får jag vara domare. Den som ser allting. Tror ni att jag såg allting? Nej. Men jag såg lite mer. När det jag kommer till. När man lider. När man är orättvist behandlad. När man går igenom tuffa bitar. Så blir, är det oftast domar som människor fäller. Är det någon som har blivit omskriven i en tidning någon gång? Det kan vara ganska så dömande. Det kan också vara kanske för mycket upphöjande om det är ett fint, snällt, kristligt reportage. Men vi säger, så bara säger bara ett namn. Lars Lagerbäck. Han har väl aldrig varit dömd i svensk press. Han är ju den mest prisade personen i Sverige just nu. Hur många av er kommer ihåg när han blev dömd i svensk press? Typ 2006, 2007, 2008, 2009. Är det bara du och jag? Ja, ni är en del som är, ni är lite historielösa här, förstår jag. Inte sportintresserade. Jag ska säga att han blev sågad längs med fotknölarna. Han visste ingenting om fotboll. Han var feg och han förstod sig inte på Zlatan Ibrahimovic. Han tog inte vara på resurserna. Man dömde honom fullständigt. Samma reportrar lyfter honom. Han är liksom kungen av fotboll. Det är hans förtjänst att Island har kommit till kvartsfinal. Är det det nu? Det är ju fantastiskt. Men så här gör människor. Därför att vi är här och vi är inte framme. Men Gud, han är lite högre. Mycket högre till mig. Han sitter inte bara på, i speakerposition. Han sitter på tronen. Yes. Och så här står det i Hebreerbrevet kapitel 9. Vilken vers var det nu? Hebreerbrevet 9:27. Då står det så här. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så det finns en grand finale kvar. Som är större än EM-finalen. När Herren den rättfärdige domaren trädde fram och verkställer sin dom. Här, detta jordlivet, det är inte rättvist. Vi kan försöka, vi kan kämpa, vi kan hoppas. Jag brukar få säga så här när vi ska spela spel med våra barn. Och så vill de att vi ska ha tävlingar i släkten. Och så av någon okänd anledning så ska jag vara domare. Och så är det frågesport. Och så är vi, har vi olika lag. Och av någon ytterligare konstig anledning så blir alla arga på domaren. Så då kom på att jag säger någonting innan. Det enda jag vet är att jag inte kan vara fullständigt rättvis, säger jag. Och alla nickar igenkännande. Och så säger jag dessutom, men jag ska göra ett försök. Och det som också händer är att, har du kommit fram till att mina barn tycker alltid att jag dömer till deras nackdel. Och till deras kusiners fördel. Därför att jag är partisk mot dem, eller vad säger man? Jag är mer lojal mot dem, men så tycker ju inte jag. Visst är det orättvist? Därför att man kan inte riktigt döma rättvist. Men man kan försöka. Domaren i EM. Han dömer. Ett par miljoner dömer sedan honom. Visst är det rättvist? Men sedan så kommer det en dag. Då det sitter ett sekretariat lite högre upp. Och det är de som dömer domarna. Och de dömer domarna utifrån deras matcher och skannar och ser igenom varenda match. Sedan så avgör de utifrån det och de ska få fortsätta döma någon mer match i turneringen. Och sen är det nästa turnering som gäller och den bästa domaren får döma finalen. Oftast är det den mest rättvise, modige domaren som har varit mest objektiv och så vidare. Det här är viktigt för oss att förstå att vi är inte framme än. Idag kan det kännas orättvist och svårt. Och vi kanske tycker att det blir ingen rättvisa. Men en dag ska vi alla stå inför Kristi domstol. Och då kommer det vara som en film. Och den kanske kan vara skrämmande. Men när det gäller Kristi domstol så är det liksom för den som är frälst. Men det blir en belöning efter våra gärningar. Det är ingenting som vi behöver vara rädda för. Men vi behöver förstå Herrens rättvisa, fantastiska lön. Så därför så säger jag dig, ge inte upp när det gäller att göra gott. Utstå lidande för det som är för rättfärdighet. Utstå spott och spe och skam. Kanske någon tidning skriver ner dig. Kanske en hel arbetsplats mobbar dig. Eller en skolklass. Eller vad det nu än som händer. Men en dag så kommer det här momentet. När Gud själv säger sitt. Halleluja. Jag vet inte om ni sa så här. När vi var barn så sa vi så här. När man blev utskrattad. Har ni blivit utskrattad någon gång då? Nu menar jag inte att man skrattar för att du är rolig, utan för att du gör någonting som andra tycker är löjligt. Utskrattad, hånskrattad. Hur många är det som har blivit utskrattad någon gång? Det är riktigt jobbigt. Man brukar inte glömma det, så jag är förvånad att inte alla räckte upp handen. Men det var ju bra. Har ni hört det här uttrycket? Skrattar bäst som skrattar sist. Är det bara vi som är födda lite senare? Har ni hört det någon gång? Du har hört det till och med? Skrattar bäst med dig. Du kan ju verka lite elak. Den som får den slutliga glädjen. Vem är det? Det är den som Jesus säger till. Gå in till min glädje. Du trofaste och trogne tjänare. Halleluja! Så det gäller liksom att hålla ut tills man kommer dit. Och liksom inte fastna i att jag är så orättvist behandlad. Nu lägger jag av. Nu vill jag inte vara med längre. Ingen förstår mig. Kanske inte ens min mamma. Hon brukar ändå vara mest partisk. Är det inte så? Ibland. Jag läser vidare. Och så står det så här i första Petrus brev. Det står att arken byggdes under 8 dagar. Nej. Hur många dagar tog det? 120 år! Kan du tänka dig det, Fredrik? Du predikade i 120 år. 7 stycken blev frälsta. Det har inte ens varit en var tionde år. Förlåt? Nej, precis. Hörde ni vad han sa? Säg det igen. Jo. Man skulle inte orka med det. Man blir, alltså, jag kan tänka dig, resultatmässigt så tror jag inte Jesus liksom hade fått komma till en så stor församling. När han väl dör. Hur många var liksom frälsta då när han dör? Förstår du vad jag menar? Hur många efterföljare hade Jesus när han väl liksom når sitt mål och dör för våra synder? Och Johannes var ju där naturligtvis. Och så var mamma där. Mamma var där. Petrus, han var inte där. Ledaren var inte där. Många hade bara sprungit iväg. Men kvinnorna var där. Med trofasta kvinnorna. Det var inte så många. Hur många var de sen? De skrämdes iväg. Han hade lagt sig barbecue. Det var inte så många där heller. Sen var de 120. Det är inte så jättemånga heller. Men sen så blir det en explosion. Men Jesus, han fick inte creds för det under sitt jordeliv. Håller ni med? Jag tror att Noah var en rätt så bra predikant. Han talade förmodligen sanning. Jag tror det var tjatigt. 120 år var det tjatigt att höra samma predikan igen. Men varenda dag så hörde de här snickarslagen. De hörde hur man hamrade. Man såg hur man timrade. Vad är det som händer? Alla som tror. Gå in i arken och bli frälsta. Likadant är det nu. Alla som tror på Kristus. Gå in i Kristus och bli frälst. För det kommer en slutgiltig dom. Skrattar bäst som skrattar sist. Hör ni vad jag säger? Det är rena söndagsskollektionen här, men det kan vara bra. Men vi är i Kristus, vi är trygga i det. Och sedan är dopet en förebild på det. För när vattnet kom så blev det till en dom för de som inte trodde. Men det blev en räddning som arken kunde flyta på för de som trodde. Så dopet är till frälsning för den som tror, men till dom för den som inte tror. Hänger ni med nu? Därför det är sån spänning och sån kraft och sån atmosfär när man har dopmöte. Man talar om dopet. Därför att det är en spänning i att det blir en dom för den som inte tror. Man ser att någon döps, man känner sig utanför. Men den som känner sig innanför, den som också har blivit döpad och ömnar. Åh, vad underbart med dop, halleluja! Jag är i arken, jag är frälst. Så där, efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Och där sitter han tryggt och där ber han för oss. Och en dag ska han döma alla.
Alltså det här med frälsningen, det handlar om att Jesus har dött för oss. Men också att han har förkunnat evangelium. Också att han har predikat det här budskapet. Också för den hela osynliga andevärlden. Och förkunnat att det var rätt det som Noa predikade. Det var sanningen. Det var sanningen det som skulle ske. Att Jesus skulle uppstå från de döda. För döden kan inte behålla livets herre. Utan livets herre bara uppstår ifrån de döda. Och det är Jesus Kristus, våran frälsningsark. Halleluja. Så utifrån det här så står det sen att sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Hur kan dessa änglar, makter och förstar vara under oss? Därför att vi är i Kristus. I honom har vi auktoritet. Så därför när vi ber, därför när vi strider mot Satan, så är vi i Kristus. Och vi kämpar inte för segern. Hör ni vad jag säger? Vi kämpar utifrån den segern som redan Jesus har vunnit. Alltså det är här en väldigt stor skillnad. Om vi ska kämpa varje dag mot onda andar och makter. Och oj, oj, ska vi kämpa emot dem utifrån den segern som Jesus har vunnit. I Kristus så säger vi, gå bort Satan. Hör du vad jag sa? Det är en väldigt stor skillnad. Annars kan du komma in under ett andligt betryck. Och känna dig så liten och så klen. Det var det som lille David hade förstått. Han kämpade inte mot Goliat. Han kämpade utifrån den segern som Herren Sebaot redan hade vunnit. Och slungade stenen, för Herren hade redan givit honom segern. Halleluja! Så det här förvandlar hela ditt böneliv, hela ditt tänkande. Att du behöver inte kämpa emot. Du kämpar emot synden och Satan, men utifrån hans seger över det döda. Över synden, i Jesus, i Kristus har du seger och auktoritet. Kan ni säga halleluja? Säg, jag har segern i Jesus Kristus. Därför så kämpar jag utifrån hans seger. Ja, det var lite mummel på det, jag förstår. Men det är inte lätt att förstå. Men praktisera det. Tro på det när det blir tuffa tider. Så ska du förstå att jag är i Kristus. Så står det så här i vers 1 kapitel 4. Vi går lite framåt. Hör här nu. Nu blir det helgelse. Hur vi ska i våra sinnen behaga Gud. Då nu Kristus har lidit i kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Okej. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis. Och så beskrivs hedningarnas liv. I utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester, förbjudna avgudakulturer. Därför är det förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. För många år sedan när jag var nyfrälst så drömde jag en väldigt stark dröm som fortfarande finns där, som har hjälpt mig mycket. På tal om skratta bäst som skrattar sist. En väldigt allvarlig dröm, men den betydde så mycket. För vi blev hånade när vi blev frälsta. Våra bästa kompisar hånade oss. På den tiden fanns inte Facebook, men man kunde prata. Och när man såg människor titta ner, inte hälsa på en längre. Man hörde att de sa om en, han har blivit frälst. Han har också blivit en sån där idiot eller Philadelphia-idiot eller vad man kallar det för. Det var väldigt tufft. Av någon anledning så trodde jag att jag var populär och omtyckt. Oberoende av vilka åsikter jag hade. Jag minns hur det var med tanke på det här att människor blir förvånade. När du inte längre vill supa dig full och när du inte längre vill prata skit om din chef eller din lärare eller den kompisen som inte är där inne. Människor kommer att vara irriterade på dig när du inte vill göra svarta affärer och när du inte vill gå med dem på olika ställen för du känner att det där är orent. Och när du inte vill se på vissa filmer eller lyssna på viss musik så kommer de att bara håna dig och försöka manipulera dig in i samma syndiga, orena liv. Jag visste inte att det kunde vara så. Så för första gången, jag är 19 år, så ska jag vara på en fest och vara nykter. Det låter ju självklart för er. För mig var det inte det. Det var jag liksom som fixade grejerna. Jag kommer in på den här festen. Och när de ser att jag ser normal ut. Så vad gör de då? Då bjuder de med mig. Det brukar de inte göra annars. Jag hade bestämt mig. Jag ska vara nykter på den här festen. Dessutom var det maskerad. Så det var inte bara så att de gick illa. De såg helt knasiga ut. Och de spydde i trappor och de pratade. Och så började de håna mig. För att jag ville vara nykter på en fest. Är det någon som känner igen det här? Jag tror att du kommer att drabbas av det. Du bara väljer, jag ska vara annorlunda. Jag ska vara ärlig. Jag ska vara uppriktig. Jag ska stå för Jesus. Jag ska våga säga nej till New Age och okkultism. Jag ska våga stå för Guds, vad Guds ord säger om äktenskapet och familjen. Jag ska bara stå för det som är rätt och rent i den här tiden. Så kommer människor att håna dig. Jag tyckte det var obehagligt. Så jag går därifrån och bestämmer mig för att aldrig mer. Aldrig mer utsvävningar, supa mig full. Nu förstår jag precis hur dömt det är för den som är nykter. Visst var det ett bra beslut? Halleluja. Dessutom blev jag frälst, fast det var några veckor efter det. Men det hände någonting i min omvändelse. För när Gud gör någonting i oss och när våran kropp får lida, vilket inte alltid innebär att vi har ont, men det kan innebära att vi har ont. Men när vi tar obekväma beslut så korsfäster vi vårt kött, våra orena själviska begär. Och så bestämmer vi oss för nu har jag dött bort ifrån det genom dopet. Och så lever jag för Gud. Ja visst, frestelserna kan komma. Men jag ger inte efter för dem. För jag lider i min kropp. Och jag lever för Gud. Vad händer då? Då kommer en helig ande över oss. Och ger sanktion och glädje att göra det som är rätt. Är det någon som känner igen sig det här? Ni tänker att det är bara människor som kommer från den här världen och inte vi som har växt upp i församlingen. Jag tror ni känner igen er i det också. Det kommer en dag då man bara får bestämma sig för jag förstår att det är ett pris att betala. Jag lider i min kropp. Jag bestämmer mig för att inte ge efter för det begäret, för den synden. För det kommer innebära att jag kanske blir populär. Jag kanske blir rik. Jag kanske får njuta en tid, men jag avstår från det i Jesu namn. Därför att nu lever inte jag längre jag själv, utan Kristus lever i mig. Och hans ande hjälper mig. När jag nu får den här drömmen, ser hur vi simmar, jag och min bror. Och vi simmar och vi riktigt kämpar för att komma i land. För det är en sån stark ström och strömmen den bara leder ut till havet. Och vi ser liksom att de som simmar med strömmen, de skrattar och de ropar. Och de som står bredvid på bryggan, ursäkta, de står så här, wow, wow, wow. Och så ser de mig och min bror så här, åh idioter, simma åt andra hållet, flyt med strömmen, det går mycket fort, idioter, simma åt andra hållet. Och jag när jag simmar där i drömmen tänker, är jag en idiot? Jag vill ju bli räddad, jag vill komma hem. Jag måste simma emot strömmen. Och så vaknar jag. Förstår ni att sådana drömmar kan vara viktiga? När man är 19 år och undrar, vart ska jag? Jag ska inte ut och gå förlorad. Jag ska inte ha roligt och liksom flömma iväg och njuta av synden och sen gå förlorad. Jag simmar emot strömmen. Jag korsfäster mitt kött. Jag lider för Herrens skull. Och de får spotta mig och de får håna mig. Och min bästa vän liksom ville aldrig mer prata med mig. Det har han gjort senare, men det var tufft för mig. Det var svårt för mig. Men jag simmade hem. Hur gör du? Hur gör vi när vi är i olika situationer? Går det här över för att vi blir lite äldre? Eller är det fortfarande en kamp mot köttet och begären och tankarna som kommer? Förmodligen är det så, eller hur? Men samma helige ande hjälper oss att övervinna. Om man så är från Iran eller hur svensk som helst. Känner ni igen er i det här? Det här är liksom en sån uppmuntring från Petrus att vi kan leva annorlunda och att vi inte ska ge efter för minsta lidande, minsta spott och spe, minsta motgång, utan bara känna Herrens ande bor i mig. Han är en hjälte som kan frälsa. Jag simmar emot strömmen. Och så står de som störtade ner i samma ström av utsvävningar. Men jag störtar inte ner i samma ström. Jag flyter med den ström som är av den heliga ande. Den ström som ger mig liv och tro och kraft och hopp Halleluja! Och den strömmen är starkare. Jesu namn. Amen.
Jag ska inte predika så mycket mer, men jag ska tillbaka till domen. Det är väl bra, va? Därför det finns en sån uppmuntran i domen. Det tycker jag nu som har varit domare.
När domarna bara gör så här, så gör de. Och så avbryter de matchen. Därför håller på vid uppror i Mellerud. Hårda bud i Mellerud. Och så springer de fram. Hur gör vi nu? Och så sitter man där uppe. Och så har man sett. Jag vet vilken spelare som gjorde fingret. Jag vet vilken spelare som fällde någon annan. Jag vet vilken spelare det är som ska springa upp och slå någon på läktaren. Alltså det, ni förstår vilken fotbollsturnering det här är, va? Det är mycket värre än den ni ser på tv. Det är huliganer både på planen och utanför. Det är ungdomar som till och med springer in, sådana här planstormare. De hade liksom allt möjligt där. Slagsmål var det också. Så jag känner igen det här. Men så säger man bara, domaren dömer. Det är bra. Och alla är helt tysta. Utom en lite halvfull farbror. Han ställer sig upp och huttrar med. Nu ja! Nu säger du att domaren dömer. Förut var det ju du som dömde. Så pekar med fingret. Men ingen lyssnar på honom. Det finns alltid de som sätter sig upp mot den högsta domaren. Eller hur? Men det kommer en dag då vår domare, vår frälsare, vår befriare säger, bra gjort, du gode och trogne tjänare. Det kommer en sådan dag då vi också får igen efter våra gärningar. För vad har vi gjort? Men redan nu, redan i den här tiden, så kan vi utsätta oss för Herrens positiva dom. Och säga, Herre, vad ska jag ändra på? Vad ska jag göra för att behaga dig? För att den domen ska bli positiv. Förstår ni? Så det är någonting som, det är en helgande process. Det är lite som Fredrik myntade för många år sedan, en slags bilbesiktning eller andebesiktning eller själsbesiktning i Herren. Det är för att vi ska kunna gå bra. Det är inte för att ta bort oss, utan för att vi ska inte vara någon trafikfara. För att vi ska vara till glädje och välsignelse. Vill du gå igenom den besiktningen? I samma bibelbok lite senare så står det att först kommer domen över församlingen. Men det är en slags besiktning, prövning som säger att vi kan ändra på oss och rätta till det som är fel. Vill ni vara med och be med mig? Jag kan bara böja våra huvuden. Ibland vet vi inte riktigt hur vi ska tänka när det gäller domen. En tonåring i USA som är åtalad. Tidningen har dömt honom fullständigt. Tonåringen är väldigt trygg inför åtalet och alltihopa. Det som väldigt få vet är, men som tonåringen vet, är att det kommer att bli en rättvis dom. Men ännu tryggare, hans pappa och domaren. I rättslig juridik så får man inte döma den som är son. Det kanske ni förstår. Det går inte. Allting måste göras om. Jag tror den tryggaste tanken man kan få inför Guds dom, det är att veta att vi är Guds barn. Hör ni vad jag säger? Vi är Guds älskade barn. Och Gud, våran fader, han är ingen godtycklig förälder som kan ha en dålig dag och plötsligt ge dig ett straff, orättvist eller rättvist. Utan Gud, han är en god far som vet allt. I allt detta så dömer inte våran far oss utifrån våra egna liv. Utan våran fader i himlen dömer oss utifrån Jesu Kristi rättfärdighet. Hörde du vad jag sa? Så när Gud ser på dig så ser han Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Det är fantastiskt. Så vi är i den rättfärdigheten. Och vi kan vara trygga i det. Men det finns också en dom som är en belöning. En rättvis dom där man får lön. Jag skulle uppmana er, lev för den domen. Lev för det incitamentet, alltså den belöningsproceduren. Lev inte för det som är nu bara, utan för det som en gång kommer då Herren ska döma levande och döda. Tack Jesus. Tack Jesus. Om vi böjer våra huvuden så ska jag ställa en fråga som kanske är den viktigaste frågan. Inte om du förstår alla bibelord. Utan jag ställer frågan till dig. Speciellt du som är lurad. Att du inte kan dö andligen. Eller att Satan inte kan bedra dig. Få dig att tvivla på hans ord och sanningar. Men det handlar om frälsningen i Kristus Jesus. Om du vet att du inte kommer under domen. Utan att du är frälst genom Jesus Kristus. Om inte du vet att du är frälst. Så vill jag be tillsammans med dig. Du ska inte gå den här sommaren och vara rädd för Guds dom. Du ska gå den här sommaren och längta efter Jesus och hans ankomst. Och bara sådana, äntligen en rättvis domare. Äntligen har vi fått en regering som fungerar. Där Herren Kristus råder. Så jag ställer den här frågan. Vet du om du är frälst? Eller så ska vi be en bön för dig. Så räck din hand nu, du som vill. Att vi ber tillsammans. Frälsningsbön. Räck din hand där du är nu. Du som inte vet. Om du är frälst. Så ska vi be för dig. Tack Jesus. Bara sträck din hand högt. Och håll den där. Tack. Så också be för dig. Du som bara av hela ditt hjärta. Vill få en sån relation med Gud. Inte bara som din far. Inte bara som din frälsare. Utan också som en rättfärdig domare. Du ska känna dig trygg med det. Och då kommer du vilja döma mindre själv här på jorden. Och låta honom döma både andra och dig själv. Bara sträck din hand. Du som bara vill ha den här. Relationen till Gud också som din domare. Det kan vara svårt att förstå, men nyttigt. Bara sträck din hand. Ska vi be för dig. Bara lyft den högt. Sträck den högt. Bara sträck den högt. Jag vet att det är svårt att tänka med barnen, men det kommer att ske någonting när du förstår. Men Gud, han är på min sida. Herren är min domare. Daniel, Gud är min domare. Då slipper du döma själv. Du slipper bedömd av andra för evigt utan du ger den. Är det någon mer så bara sträck din hand. Herre, jag ber för dem som har sträckt sina händer. Som är i den här situationen. Att Gud ska få vara våran domare. Gud, vi ger dig tillåtelsen, tillträdet som du redan har naturligtvis. Men i ödmjukhet, du är den som dömer levande och döda. Och vi bara står här inför dig i Jesu namn. Kan ta ner era händer. Till slut så vet jag att det är en brottningskamp för många. Där en del av er har valt att ge upp. Att det var lättare att bara simma med. Och flyta med. Men den som är född av Gud besegrar synden. Den som är född av Gud simmar mot den här världens ström. Du behöver bli född av Gud, fylld av den helige ande, eller refylld av den helige ande för att stå emot de här begären. Jag vet att det här berör många. Och det här kommer vara så viktigt. Så du som önskar få förbön för det här, jag vill att du sträcker din hand just nu. Bara just nu. Och det kommer också vara som ett fyll mig helige ande. Bara sträck din hand just nu. Gud, du ser alla som sträcker sin hand just nu. Som jag har just den här delen av längtan. Längtan att den heliga ande ska ta över. Köttets gärningar ska dö. Tack Gud för att du bara fyller dem med heliga ande. Och fyller dem med tro. Om alla andra bara skrattar. skrattar och hånar och allt vad de gör, så ska de bara fortsätta och komma ända hem i Jesu namn. Ända fram. Halleluja! Jag tackar dig Gud för människor i olika åldrar, olika nationer som nu på nytt fylls av helig ande. Ska jag låta lovsångarna komma fram? Varsågoda. Lovsångare. Kom fram. Tack Jesus. Så står vi upp allihop. Tack Jesus. Tack Jesus. Det finns en sista inbjudan i det här som också känns väldigt viktig. Det är att när jag läser i evangelierna och i breven så märker jag hur viktigt det är att man förkunnade, man talade ut, man ropade ut budskap. Man förkunnade glädjebud, inte bara i Mellerud utan i Göteborg och överallt. Man gav ut det. Man lyssnade inte bara på Guds ord, man följde Guds ord. Och så nu står det i nästa kapitel, eller samma kapitel 4, man lydde Guds evangelium. För oss blir det så lätt att vi bara lyssnar och vi försöker överleva, men vi tar det inte vidare. Vi ger inte budskapet vidare. Så jag har en liten utmaning till oss. En utmaning till oss. Ibland får man de tillfällena. Men att ge evangeliet, berätta för någon annan. Vet du varför Jesus dog? Och så får du säkert alla möjliga svar. Han dog för att föra oss till Gud. Han dog för att föra dig till Gud. Hur har du det med Gud? Genom hans död, genom hans uppståndelse, så kan du också få evigt liv, syndernas förlåtelse, få frid. Men du kan också få kraft av den helige ande att leva ett rent liv, ett liv fullt av glädje, ett liv i tro, ett liv som inte innebär att du slipper lidande och kamp, men ett liv som innebär att du i Kristus Jesus övervinner det onda. I Kristus Jesus har flyt, inte tur, men flyt ifrån den helige andes kraft i ditt liv. Att verka för det goda och göra en skillnad. Men att våga säga det till människor. Man säger att det som hjälper missbrukare absolut mest, det är inte bara att sluta missbruka. Det är att hjälpa andra. Att först sluta och sen hjälpa andra att växa till. De har störst chans att bli bevarade. Jag tror det är väldigt mycket samma för den som följer Jesus. Inte bara den som tar emot Jesus, slutar göra vissa saker, utan den som tar emot Jesus och låter Jesus bli Herren i livet och förkunnar för andra, tar med andra till kyrkan, för andra till Gud, tränar dem att följa, att de har störst möjlighet att bli bevarade. Naturligtvis, för du är ju då som en vis person som inte bara hör Herrens ord, utan också som gör Herrens ord. Det kan vara som en utmaning som förvandlar hela den här sommaren och kanske resten av ditt liv. Och du undrar, vem ska jag predika för? Någon har du väl som lyssnar på dig. Någon är det väl som tycker om dig. Någon är det väl som tycker att du är liksom någonting att ha. Jag förmodar det. Och det kan vara någon otippad person som kanske andra föraktar, men som du älskar och omhuldar. Halleluja. Jag är så imponerad utav det här arbetet i Mellerud. Jag är så imponerad utav Samuel Lundgren som är så stort föredöme. Han bara går där på området och han är så naturlig, så älskad. Han går inte omkring och predikar först för människor. Han talar, han kramar om dem, han pratar lite, han skrattar. Och när han får tillfälle så är han så otroligt frimodig och säger vad han tror på. Jag är så imponerad av Joakim som förkunnade igår, samlar alla de här 20 lagen. Och när man har samlat alla 20 lagen och så ska det vara prisutdelning och så går han upp på podiet. Och så säger han, innan vi har prisutdelning här, och så står alla de här, det är 100 människor och föräldrar och allting. Och så predikar han om Jesus Kristus, om att Jesus har tagit våra synder. synder. Du kan också bli fri från din synd. Du kan få uppleva Jesus och glädjen och så vidare. Han samtalar med dem och tänker, varför lyssnar alla de här människorna på Joakim? Jo, han har ju haft många av de här barnen som de var små. Det är liksom storebror för dem. Det finns någonting som gör det. Och så har han en plattform där människor som han själv har varit med och byggt upp genom relationer. Det finns någon som du kan berätta för. Det är någon som du kan berätta evangeliet för. Någon som du kan förkunna att Jesus Kristus, han är vägen till Gud. Jag tycker det är underbart. Tack om någon hade berättat för mig för det när jag var i tonåren. Skulle slippa väldigt mycket synd och skam. Men till slut var det några som vågade. Halleluja! Gud välsigna dig för din frimodighet. För din frimodighet, för din frimodighet, för din frimodighet och för din frimodighet. Halleluja! Sluta inte, bara fortsätt, fortsätt. Det finns någon som vill lyssna på dig. Tror ni på det? Hur många vill ha förbön för det här? Alla! Alla! Ursäkta att jag står där framme och får låtsas att det är ett podium. Inte att jag är en speaker nu som dömer det där, utan jag är en speaker som predikar. Nu gör vi det! Säg efter mig, tack Jesus! Att du dog för våra synder! Och vi får komma till pappa Gud! Och vi är frälsta av nåd! Halleluja! Gör oss frimodiga Gud! Att berätta för andra om det nya livet! Om din ström! Om din kraft! Halleluja Jesus! Hjälp oss heligande. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Bara börja be där du står. Bara tacka Jesus. Låt tungotalet flöda. Låt bönorden komma. Låt lovprisningen komma ut från ditt hjärta. Prisa honom för han är hög. Han är en väldig domare. Han är en rättfärdig domare. Och han har en evig seger vunnit åt oss. Och vi ska förstå att den dagen kommer då det ska vara prisutdelning som är rättvis och efter Herrens eget hjärta. Och det blir underbart! Det blir underbart! Men redan nu får vi leva för dig. Redan nu får vi gå med dig. Redan nu får vi verka med dig, Herre. Hjälp oss att inte ge upp. Hjälp oss att inte dra oss tillbaka. Hjälp oss att inte tycka synd om oss själva. Hjälp oss att tro på det som du säger. Herre, vi vet att det lönar sig att tjäna dig. Tack Jesus. Amen. Vi får bara att vi bara prisa Gud. Varsågod. Bara prisa Gud av hela ditt hjärta. Halleluja. Tack Jesus.
Tack Jesus. Rut har ju fått en speciell gåva att bara tala ut Guds orden. Jag vet inte om det kallas för spoken words eller någonting liknande. Visst är det så? Så bara kör på. Och så lyssnar vi och tar emot Herrens ord. Är det på engelska eller?
Svenska. Awesome. Den här dikten, eller spoken worden, skrev jag ungefär för 7 månader sedan. Och det här är till dig som kanske känner att det är tufft och har gått igenom mycket som du inte förstår och du undrar vart Gud är. Men han är med dig, och om du har känt dig, om du har fått ångest och vaknat upp och bara känner, vad ska jag göra? Så finns det en Gud som bryr sig och han är där. Han är alltid där. Han lämnar oss aldrig. Jag vill hitta hem. Hem till mitt ljuva hem. Söker efter ljuset i mitt mörka rum. Om du är ljuset på min stig så lys upp min väg, för jag vet inte vart jag är på väg. Mina tårar faller ner som löv från höstträden. Mitt temperament går upp och ner som temperaturen. Mitt tålamod tål inte för mycket minus eller plusgrader. Jag vill vara mitt emellan, lite och lagom och inte för mycket. Jag blundar, känner en kall vind på min kind. I mitten av allt är det som allt har fryst till is. Sommaren blir till hösten. Hösten förvandlas till vintern. Den kalla vinden virvlar runt och blåser in i mitt inre. Vill gömma mig bakom mina iskalla känslor, men det är dags att låta dem smälta. Allt jag känner om mina förflutna säsonger. Ibland kan smärtan vara så djup att jag inte ens kan skriva sånger. Ångest. Allt jag känner på insidan går bara upp och ner. Lite svårt att ta ett djupt andetag. Mina känslor har blivit som vinden som förs hit och dit. Jag tvivlar på om det ens finns en plan i mitt liv. Har ångest över morgondagen. Dagdrömmer om natten och mardrömmer om dagen. Min dröm blir till en liten melodi som hjälper mig hitta rytmiken. Till taktiken jag ska använda för att tackla livets motgångar som står i vägen. Jag öppnar ögonen i min dröm. Har jag kanske fått för lite sömn? Om detta är verklighet, snälla ta mig till ljuset. Du vet, när allt har gått snett, de säger livet är inte lätt. Men detta är svårare än vad jag någonsin har upplevt. Jag vill bara rymma hem, ingen märker ändå. Alla frågar hur jag mår och mitt jag mår bra är bara nollprat. Om jag säger att jag mår dåligt, ändå ingen som bryr sig så. Varför inte isolera sig så att ingen hör mina vita lugner? Det verkar lugnare för stunden att stänga ute allting på utsidan. För jag vill ändå inte att någon ska se min insida. Min insida lutar åt sidan och jag vet inte varför mitt perspektiv ser ut som det gör. Är det ens någon som hör min bön? Far, jag ber, hjälp mig se från ditt perspektiv. Jag vill sluta vara perfektionist. Gud, är du där? Jag vill höra din röst, jag behöver din tröst. Jag vill sätta dig först. Det är så tyst att allt jag kan höra är mina egna tankar tala. Jag trodde detta var slutet på den mörka tunneln, men vart är ljuset? Jag undrar varför du har varit så tyst just denna tiden. Alla andras röster hör jag starkare. Jag vill komma tillbaka till där jag var förut. TBT. Ta mig tillbaka till stället där jag hade allting under kontroll. Ta mig tillbaka till starten där jag hade farten. Ta mig tillbaka till den första kärleken. Ta mig tillbaka till när du var ljuset på min stig. Hjälp mig att komma ihåg anledningen till varför jag lever i nuet. Jag kan inte bara fortsätta bläddra blad, eller detta kanske ett nytt kapitel i boken jag inte läser. Jag öppnar Bibeln och inser att ingen egentligen hade det så enkelt. Alla gick igenom livets dilemmor. De lyckades inte alltid, men ändå hade du kallat dem. Gud, jag vet att du har kallat mig, men snälla säg mig, detta är ett grej för just mig. Det verkar som det verkar funka för alla utom mig. Jag börjar seriöst fundera på om jag kanske borde ta några steg tillbaka. Börjar undra, vad är ens meningen med livet? Är det ens meningen att livet ska vara så trångt att ta sig igenom? Jag vet inte hur nästa dag kommer att se ut. Men du har sagt, oroa dig inte över morgondagen, för morgondagen har nog med sina egna bekymmer. För morgondagen har nog med sina egna bekymmer. Gud, du är det enda hopp jag har. Du är solen som lyser upp min morgondag. Den enda anledningen till att jag vill fortsätta leva. Jag tvättar min kudde med tårar om natten. När jag vaknar är min själ torr, törstar efter levande vatten. Det är dags att resa mig upp. Jag ser en glimt av hopp. Jag ser att du vill säga något. Du torkar mina tårar från min kind. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Och du har kastat mina synder i glömskans hav. Din förlåtelse sträcker sig från väst till öst. Och din kärlek räcker till mig och hela jorden. På ett kors du gav ditt liv för oss. När det känns som att jag är ensam, men jag inser att du aldrig kommer att överge mig. Jag kan aldrig springa ifrån din kärlek. Herre, du har mitt hjärta och du håller min hand. Genom svåra tider, frågor och ångest så är det bara din närhet som kan lugna mina bekymmer. Om än min natt skymmer min morgondag, så är du, Herre, min morgonstjärna. Precis som stjärnorna lyser starkast under natten, så lyser du ännu starkare i min mörkaste natt. Och smärtan i natten kommer förvandlas till glädje på morgonen. Jag tror på dig Fastän jag inte ser mitt löftes land, genom öken och land har du lovat att vara med mig. Genom höjd och djup, genom dödsskuggans dal, har du aldrig övergett mig. Du är den jag hoppas på. Du är den jag hoppas på. Jag finner min tillflykt i dig. Jag ger inte upp, men jag riktar mitt hjärta upp mot dig. Du är den min själ hoppas på. Du är mitt levebröd, det är mitt inre törst därefter. Du är den jag alltid kommer att lita på. Jag vill bara hitta hem, men hemmet är här. Jag har funnit min boning i dig och du i mig. Trots allt så är det väl med min själ. Trots allt så är det väl med min själ. Så jag sätter inte mitt ljus under skeppan. Nej, jag ska låta din sanning lysa klart. Så jag ska hålla upp din sanning och vara salt och ljus i världen. Om Gud är så god, om Gud är så god, hur kan det finnas så mycket ondska i denna värld? Men om världen är så mörk, hur kan vi inte behöva en frälsare? Om världen är så mörk, hur kan vi inte behöva ett ljus, en räddare? Du har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i din sons rike. I honom, i Jesus, är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Ja, han vill föra oss fläckfria och oanstaltliga inför honom. Så låt oss komma precis som vi är inför honom. Precis som vi är, med ljusen tända, utan att någonting gömma. Trots allt, så är det väl med min själ. Gud, jag tackar dig för att du är här, Jesus. Du är med oss och du lämnar aldrig vår sida. Jag tackar dig för att du bryr dig om var och en här inne. Din kärlek, den räcker till oss. Även när det känns som att det inte gör det, Gud. För det spelar ingen roll vad vi känner när du ändå bryr dig om oss, Gud. När allting annat bara går sönder, när allting annat bara går neråt och vi bara ser ett berg framför oss, Så är du med oss. Du finns där, Gud. Du finns där. Gud, jag tackar dig för att du dog för oss när vi inte var där, Gud. Så var du där, Herre. Du dog i vårt ställe. Gud, du ser oss och du bryr dig om oss, Gud. Jag tackar dig för att du är här, Jesus. Jag ber att din kärlek bara genomsyrar oss, Herre. Jag ber att vi ska öppna vårt hjärta inför dig. För vi klarar inte allting själva, Jesus. Jag tackar för att du är här. Och Gud, trots allt så är det väl.